Vi ska vara klara.
Okej. Okej. Klockan verkar ha slagit precis lite drygt 13.40, så det är dags för oss att sparka igång här på det lilla seminarieblocket om spårning, dataspår och bevissäkring. Och om ni var med förra året så känner ni kanske igen mig. Svante Nygren heter jag. Jag höll i motsvarande block förra året, och den gången så var det bland annat polis och åklagare vi hade med oss. Vi hade med oss bland annat på åklagaren i ett ganska uppmärksammat fildelningsmål, och de berättade lite grann hur man jobbar polisiärt med bevissäkring. Det är alltså ett ganska komplext område, och det finns i stort sett två riktningar här. Alltså dels att man jobbar polisiärt brottsbekämpande, och dels att man jobbar i företag med IT-revision och liknande. Och då är det oftast lite annorlunda saker man är ute efter. Till i år så har vi varierat oss lite grann. Det är inte riktigt lika mycket polis, utan nu går vi in på det intressanta tekniska området. Vad gör man egentligen i system när man ska försöka säkra bevis? Och med oss har vi först Fredrik Söderblom här, som var med på, ja, du höll det förra blocket här, eller hur?
Ja. Ja.
Och du kommer att prata om logghantering och hur man kan reducera komplexiteten i stora mängder logganalysdata. Och kör ni egna nät så känner ni säkert igen det här problemet, alltså att det genereras ruggigt mycket. Man skickar saker till syslog och så vidare. Efter Fredrik så kom Per Österberg och kliva upp här på scenen. Och Per jobbar på CITIC, Sveriges IT-incidentcentrum. Och han har med sig en ganska omfattande presentation där han försöker ta upp hur går det till, vilka metoder, verktyg kan man använda för att samla in och kartlägga innehållet i datorer som man då misstänker har råkat ut för intrång. Och det här är lite grann vad CITIC sysslar med. Det ska bli intressant att få höra kring detta. Och efter Per så kommer Didrik Ehrenborg, där har vi honom, att prata kring tid och tidssynk. Och det här är ju också ett ruggigt intressant ämne som varit på tapeten ganska länge. NTP, rätt tid. Ni som har varit med ett slag känner till hur det här med tid gick igång i Sverige. Vi har Peter Plåt och SP och lite annat. Didrik kommer att gå igenom lite grann mer kring hur man håller rätt tid i nätet och ser till så att det fungerar. Så att kort sagt, jag hoppas att det här kommer bli en intressant upplevelse, fullt av marodörer, misstänkta pedofiler, folk som försöker sno med sekundregister och så vidare på ena sidan. Och så har vi då ljusets hjältar, teknikerna, som kommer in och ska försöka ställa allt till rätta genom att gräva fram bevisen. Välkomna igen, och varsågod Fredrik, jag lämnar ordet till dig.
Tack Svante. Ja. Jag ska prata lite om ett open source-verktyg för loggvisualisering som jag har skrivit, som heter Aspect. Jag tänkte börja med att fråga, vad är baskraven för loggning i en brandvägsmiljö? Någon som har några idéer? Fantastiskt bra. Det var så bra så det var inte med på min lista ens. Det kan ju vara svårt, men man ska verkligen försöka förhindra att någon kan förändra loggan efterhand. Det jag tänkte först var egentligen att allt måste ju logga till att börja med. Det var på ett tidigare stadium. Och helst redundant. Och det kanske där också man då kan komma in. Vi loggar lokalt och vi loggar även remote mot remote syslogserver. Då försvårar vi definitivt möjligheten att förändra loggan efterhand. Inte förhindra, men vi försvårar. Det andra som är oerhört viktigt är att tidsuppfattningen måste vara densamma i alla loggar. Och helst ner, ja, åtminstone på sekundnivå. Och det här uppnår man ju ganska enkelt med NTP. Det som Didrik har pratat om. Så måste vi göra någon form av logganalys. Och den ska ju helst vara någon form av automatisk låganalys som kan ge larm om vissa typer av event dyker upp så man kan reagera på dem. Men det blir alltid ett överskott av loggarna då som vi måste ha en manuell granskning av. Och den måste göras antingen av egen personal eller av som inhyrtjänst då, som har blivit ganska populärt de senaste åren. Som jag tycker är en fantastiskt lysande idé att göra. Det är ganska tråkigt att läsa loggar och det kan jag verkligen vidimera. För jag har läst loggar i över 10 år och det är mycket tråkigt. Men det måste tyvärr göras. Så här i alla fall bara så att alla har samma grunduppfattning. En enkel DMZ eller brandvägg. Vi har lite mail och DNS här ute på sidan. Vi har en webbserverfarm här. Och alla de här loggar till bägge syslogserverna. Vi har alltså 2 stycken. Om en skulle gå ner så tappar vi inte våra loggar. Och naturligtvis är det här grovt förenklat. Naturligtvis så ska ju routrar framför och om vi har fler brandväggar och fler maskiner, allt ska logga och i mitt tycke då helst till en central kluster av syslogserver. Man tittar lite närmare på de här syslogserverna sen, då spar ju de loggarna som textbaserade loggar. Och de här textbaserade loggarna, vi kan använda olika verktyg för att leta efter anomaliteter. Det kan vara logsurf, det kan vara swatch, det kan vara åk, det kan vara pearl, whatever. För att generera automatiska larm. Och det är också de samma loggar vi måste sedan granska. Det som vi inte har upptäckt automatiskt måste vi titta efter andra anomaliteter. Vad är problemet då? Jo, det är ju naturligtvis att det är stora mängder loggar. Och är det dessutom en bra administrerad sajt så har man förmodligen uppdelat i flera olika loggar. Det blir ju försvårar ju kanske möjligtvis lite loggsammanställningen. Men det gör definitivt att man har ett ganska delikat problem. Det andra är ju naturligtvis så måste vi göra analys av loggarna, den här manuella jag pratade om. Måste göras regelbundet. I mitt tycke. Och idealiskt sett åtminstone en gång per dygn. Problemet är naturligtvis med de här loggarna. Det är att vi kan inte se skogen för träden. Det är för mycket loggevents. Det går inte att hitta anomaliteterna. För det är ju det vi vill hitta. Vilket leder oss in på nästa sak då. Vad är det vi letar efter? Det här är definitioner som jag har lånat av Robert Malmgrens från hans utmärkta bok om säkerhet. I huvudsakligen så har vi ju 3 typer av loggar då. Dels normal trafik är vi inte så intresserade av. Inte åtminstone för det jag pratar om nu. Vi har abnormal trafik men harmlös. Kanske kan vara en övergiven server som kör en DHCP-request någonstans. Och abnormal trafik av elak natur eller syfte. Någon har slagit på IP-optioner eller någon försöker tunnla in något i någonting annat, tunnla, ja, hitta på något elakt helt enkelt. Och det är ju den typen av trafik, det är ju den här sista kategorin, det är ju den vi måste vaska fram i våra loggar för att kunna få något vettigt fram i det. Det traditionella sättet att göra det här på är med de här verktygen jag pratade om tidigare. More, less, grepp. Hur många är det som har använt de här ad infinitum? Ja. Hur trött är ni på det då? Vansinnigt trött. Man blir ju det. Och för er som inte har gjort det så kan jag tala om så här inspirerande ser det ut nämligen när man tittar på dem. Det är jättelätt att se att det pågår ett intrångsförsök här. Inte? Nej. Det var väl ungefär så jag tyckte också. Till slut, jag tröttnade helt enkelt på den här manuella textbaserade loggläsningen. Det är både oeffektivt, det är ödsla med tid. Man tröttar ut sin egen personal. Efter ett år, max ett år, så är man så less på att läsa loggar som man kräks. Då kan man egentligen ha behov. Man skulle kunna vara hjälpt av något verktyg för att underlätta det. Och som jag resonerar så var det att det måste helt enkelt finnas ett bättre sätt att göra det här på. Och jag kom på i duschen en morgon att det klickade till i skallen. Det var väl förmodligen för jag tvättade rent mellan lörarna där. Det här skulle man kunna göra kanske på ett schysst sätt. Tre stycken grundstenar. Vi behöver en SQL-databas för att spara loggarna i. Det är lätt, enkelt att söka i. Se bara till att sköta det index så går alla sökningar, inte alla, men då går de flesta sökningar relativt fort. Beroende lite på hur stor tabellen är. Och sen betraktar vi den här SQL-databasen inte som vår arkivdata, utan vi har den som en arbetsyta där vi spar efter ett flyttande fönster. 60 dagar, 30 dagar, 10 dagar, beroende på hur mycket loggar man har. Som vi bara använder för data mining. Och så behåller vi våra gamla textloggar. De arkiverar vi. Allt enligt Finansinspektionen eller om man har egen säkerhetspolicy som dikterar att de ska sparas i 2 år, 5 år eller 10 år. Och slutligen så använder vi den här databasen för att visualisera loggarna. Vi ritar upp dem istället för att vi ska läsa dem. För att ögat har oerhört mycket lättare att... Ja, det är som en bild säger mer än 1000 ord. Så, nu ser vår syslog-server ut så här. Jag visar bara ena paret av två då. Nu har vi dessutom lagt till en SQL-databas. Alla loggar sker hit. Det här sparas och arkiveras som vanligt. Och vi har våra vanliga verktyg för att leta saker här. Logsurf och Swatch, vad man nu kan tänkas vilja ha. Och SQL-tabellen, den lever bara i 60 eller 30 eller 10 dagar. Och här har vi för att leta ut events, vad som har hänt inom den tidsrymden. Det här är inget nytt i sig. Loggvisualisering i sig läste jag om för 10 år sedan eller 15 år sedan. Ett projekt som heter C-Log som kom ifrån HP bland annat. Som var, det som var nackdel med det var att det var specialskrivet för en applikation och det var hårdkodat i Excel för HP-UX. Och det jag tänkte att vi skulle kunna göra nu för tiden det är med hjälp av Linux, Apache, MySQL och POP, det vill säga LAMP. Skulle man kunna göra det här generellt? Så ut i duschen, torka håret, satte igång koden en prototyp och den var klar då. Det tog faktiskt inte mer än ett par dagar tror jag. Ren HTML, hösten 2003. Superlångsam och asful. Men den bevisade principen att det verkligen funkade. Så vad det här är, och det kanske är lite svårt att förstå. När man börjar med att titta på det här mönstret, då är allting rött. Då är alla loggevents okända. Sen klickar man på ett loggevent och så talar man om det här är okej. Och så ger man det en färg. Och då blir alla andra loggevents av samma karaktär. De blir också gröna. Och så gör man så. Och i normala fall har vi upptäckt att det tar 20-30 regler för att tvätta en logg. Och få fram så att anomaliteter sticker ut som röda prickar. Bland alla gröna prickar. Om man inte har valt andra färger. Första versionen kunde visa upp till 20 000 loggentries i stöten. Så det innebar att 7 stycken sidoväxlingar här så har jag tittat igenom 140 000 loggentries. Och det är ganska mycket snabbare än om jag skulle sitta och sedda, åka, greppa om åren. Men som sagt, det var vansinnigt fult. Det gick bara att köra Internet Explorer. Firefox total dog, för det här är en gigantisk HTML-tabell. Helt idiotiskt, men det var ju som sagt ett prototyp då. Det jag kom på när jag höll på med det där det är att vi skulle egentligen ha två vyer. Dels loggvisualisering ni tittade på nu och dels ett sökverktyg in mot SQL-databasen. När vi kodade den här version 1 så skulle den dels vara snabbare, ska vara enklare att använda, ska vara betydligt mer intuitivt än det vi hade och vi skulle ha någon form av rollbaserad åtkomstkontroll. Och som bonus fick det gärna se bättre ut. Och sökverktyget då skulle egentligen vara enklare att använda än SQL-monitor. Du skulle alltså kunna söka i de här data mining de 60 dagarna med loggarna utan att kunna någon SQL överhuvudtaget. Det intressanta är ju nu att vi sammanställer loggar från kanske 10-20 punkter. Och jag ska kunna med verktyget säga visa all trafik från den här IP-adressen under de senaste 30 dagarna eller 60 dagarna. Och så får man upp det lite snyggt och trevligt sammanställt. Och så ska det finnas möjlighet att spara ofta förekommande frågor. Och så ska det vara lätt att avgränsa sökningen. En god vän till mig från Sundsvall, Peter Nolin. Jag lyckades lura in honom i det här projektet. Och han är betydligt bättre grafisk designer än vad jag är. Så att så här såg det ut när han hade rört koden. Det är viss skillnad då. Och här är återigen då en tvättning. Det här tror jag är 25 eller 26 regler som har tvättat alla de här loggeventen. Det är 10 000 loggevent. Så allting som är rött, det är oklassificerat. Man kan naturligtvis också klassificera event och säga att det här ska vara gult, som det här är uppe. Named shutting down, flashing changes är gult. Ja, då ser vi att det var faktiskt här det skedde. Det är ingen tidsstapel här, utan det här skulle mycket väl kunna vara en sekund på ett system som tar emot mycket loggar. Och det skulle kunna vara en vecka på ett system som har väldigt få loggar. Det är någonting som jag har tänkt att åtgärda i nästa version. Egentligen ville vi först komma upp med det här att man skulle kunna se loggarna istället för att läsa loggarna. Och det lyckades vi med. Det funkade faktiskt. Och sen har vi ett enkelt regelverktyg där vi gör regler och matchar olika loggevents och ger dem olika färger. Och det som inte är matchat blir rött. Och det innebär, har vi tvättat med 20-30 regler, allt okänt sticker ut som rött. Det är egentligen oerhört enkelt. Sökverktyget i sig ser ut så här. Man har lite möjlighet att begränsa från till. Man kan ha sparade queries här. Och alla frågor är egentligen bara SQL statements. Det här verktyget går att använda utan att kunna SQL. Du kan bara välja här uppe från den här. Leta efter alla loggar som innehåller söksträng 1, 2 och 3. Så skriver du bara söksträng 1, 2 och 3 i den här rutan. Och så klickar man på run query så kommer svaren upp här. Det är ganska lätt då. Väldigt lätt att jobba med. Nu ska jag se om jag hinner med en kort, superkort demo. Hur låg vi till tidsmässigt, sånt?
Jag har lite marginal. Jag har sån här dödskallskylt annars.
Okej. Och när den kommer upp, då är det kört. Oj. Jaha, det var ju tråkigt. Har varit utloggad. Så då. Nu ska vi se. Så, här har vi. Så här ser det alltså ut när man kommer in i ett helt fräscht system där det inte finns några regler. Nu kommer jag få bända ryggen av mig lite grann här. Men om jag nu tar ett loggevent här och hoppas vid min gud att det inte är något fult. Så när jag klickar på det, då ser jag också här ute vad det är för typ av loggevent. Det är Gear Security som skickar signal 4 till Firebird. Rätt gamla loggen, 2004. Vad jag nu kan göra det är att jag kan skapa en ny regel. Och jag gör det oerhört enkelt här. Så säger jag att allting som innehåller kernel, kolon, mellanslag, gearsec, kolon, procent. Procent är SQLs sätt att säga wildcard. Så ska det ha färgen grönt. Och jag kan sätta lite olika saker här också. Jag kan tala om vilken facility och priority och vilken host det ska matcha. Och sen så sparar jag den här regeln. Nu blir alla andra motsvarande regler gröna. Eller den färg jag valt där uppe. Så enklaste grovfiltreringen, då tar jag ju grönt på allting. Då sticker det som ser lite otäckt ut ganska snabbt ut som rött. Att jag hinner så mycket mer. Ja, det jag kom på i duschen egentligen, det var att man kunde ställa SQL-frågor baklänges. Jag har lite tid till, tror jag. Och det som händer i version 2 som vi håller på med nu, dels har vi fått lite buggrapporter på att det funkar dåligt i POP 5. Det ska vi fixa. Vi har lite andra outstanding buggar som vi ska fixa. Det andra som jag har gjort är optimeringar vid läsningar i databasen. Och de finns redan med i en release-kandidat 4 till version 1. Vi kommer göra en tidsbaserad legend. Det var alltså de här pixlarna ni såg. Så man kan zooma. Men den, man ska också kunna säga ge mig en timme eller ge mig en vecka. Och om en timme är grön, ja då blir det allt, så blir det en grön punkt. Så man kan zooma upp och zooma ner. Hoppsa. Och sen också automatisk uppdatering av den här ledgen när det händer nya saker, så att den blir dynamisk eller levande. Och sen kommer vi dessutom lägga till stöd för flera SQL-motorer. För närvarande är det bara MySQL som det finns direkt stöd för. Och sen kommer vi göra lite när det gäller regelverket. Man ska kunna gruppera och omordna regler. Lite mer grafer. Ta bort vissa typer av events. Eventuellt då. Det här är ju en farlig grej. Egentligen ska man ha gjort det här innan. Förfiltrerat om det behövs. Frågorna antar jag att vi sparar till senare. Sånt där.
Kör på direkt.
Jaha, okej. Okay. Koden finns på SourceForge. Här, helt gratis. Det är bara att ladda ner och tuta och köra om ni vill ha det. Då hoppar jag tillbaka hit till frågor. Ja, det hade varit cool. Faktiskt. Vi har rätt fullt upp med det vi har nu egentligen. Och för vårt, vi har gjort det här, vi har gjort det helt och hållet för vårt eget syfte, för att underlätta vårt eget bruk. Och så som det är nu så funkar det kalasbra för oss att läsa våra egna loggar med hjälp av Aspect. Och vi slipper mycket av det här gamla skrotet att läsa textloggar. Men absolut, om man hittar ett bra med 3D eller rörligt, så är det fullt möjligt också. Allting som tilltalar ögat är bättre än att läsa. Några andra frågor?
Du, hur många är ni i projektet?
Två
personer?
Ja.
Och hur länge har ni hållit på?
2003 började det då. Egentligen första fungerande prototypen var väl 04 eller 05 eller sånt där.
Hur mycket spridning har du fått på det?
Jag har lite dålig koll på det. Det finns någon här inne som kör den, vet jag i alla fall. Okay. Jag vet inte om jag får nämna det.
Ja.
Det är, den är huvudsakligen skriven för syslog, tabellen. Men tabellen har en stor textarea där den tar emot meddelandet, så du kan egentligen lägga in vilka loggar du vill i den. Det vi har valt är ju att koncentrera oss på syslog, så allting som kan prata syslog kan prata native in. De kunder vi har som har kört Aspect och vill ha in från Windows, då har de till exempel översätter de Windows Events till syslog redan i Windows-burken och skickar som syslog. I och med att sysloggar är så standardiserat och i princip allt kan prata sysloggar. Men jag har fått den frågan förut. Det går att mata in precis vilken data ni vill i Aspect och analysera den på samma sätt. Det enda som är syslog-specifikt, det är väl facility och priority egentligen som det finns med. Och då får man dumpa de fälten. Ja.
Ja, där har vi en fråga till.
Det är egentligen en kopia. Syslog-tabellen i SQL är en identisk kopia av de fälten. Om du skulle dela upp ett syslog-meddelande, att du har tid, du har host. Sen har du dessutom facility priority. Det finns ju aldrig med i textfilen. Det spar vi undan också. Det är det vi har. Och så textmeddelandet. Sen har vi för klassificering. Reglerna ligger i en egen tabell vid sidan av. Transformerar man till syslogformat, så är det oerhört lätt att ta emot det. Ja, och det som sker i när man skjuter in det i databasen här borta. Nu ska vi se vad det var någonstans då. Här. Det här gör vi med syslog NG eller msyslog D. Så den skriver textloggarna samtidigt som den skjuter in data i SQL-databasen i realtid. Så det är inga batchkörningar, utan den skjuter in det i SQL-databasen när eventet kommer in till syslog-servern. Istället för att spara, eller inte istället för, den sparar som textlogg och som SQL-logg.
Vi hade en liten fråga där.
Ja, det skulle man kunna göra. Ni har redan sysslog i SQL-format. Ja, det skulle ni kunna göra om tabellerna matchar varandra någorlunda. Det ska bli lättare i version 2 för att göra sånt. Men nu kan du göra det med lite, förmodligen lite handpåläggning. Och om tabellen stämmer överens någorlunda med hur vi har haft det grundtänket när vi har kodat det. Ja. Annars har vi haft andra typer av frågor vi har fått. Det är ju, man har haft tonvis med sysslog i textformat och vill jag kunna analysera dem så här. Då har vi, det är trivialt att skriva ett Perl-skript som tar textfilerna och skjuter in dem i SQL. Så det skulle man också kunna tänka sig.
Jag tror du kommer att kvar under fikat också, ja. Fredrik. En stor applåd till Fredrik tycker jag vi ger. Intressant. Och nu är det dags för Per att äntra scenen.
Ska du ha...
Per som jobbar på CITIC, som ni kanske känner till. En del av Post- och telestyrelsen, får man väl säga, som ett speciellt centrum som håller koll på vad som sker på nätet och verkar lite grann som en slags svensk CERT-verksamhet här. Och Per har ju varit engagerad i det här och får då och då kontakt med myndigheter som har problem. Sitter med servrar där man misstänker att någonting har hänt. Får du igång den? Ja, det ser man på. Och det är det du kommer att berätta om nu. Och det här är, som jag förstår, också en del av en längre utbildningsdag till och med. Va? Stämmer det?
Ja, det vet jag inte riktigt.
Ja, du får lägga upp det och presentera.
Ja, vi får se om det finns tillräckligt intresse. Så. Hör ni mig? Hörs det bra? Ja, om ni kommer till jobbet en måndag morgon och så ser ni att era webbserver ser ut så här, eller kanske till och med så här, så är ni ganska säkra på att ni har blivit hackade. Men i andra fall så kan det vara mycket svårare att upptäcka om man har blivit utsatt för ett dataintrång. Och det är det som vi ska prata om idag. Jag heter Per Österberg och jag jobbar på CITIC. CITIC, Post- och telestyrelsen fick i uppdraget till regeringen maj 2002, fick 4 stycken olika deluppdrag. Respons, varningsstatistik och rådgivning. Det som jag ska prata om idag, det mappar in under området respons. Det här är ett flödesschema vid en IT-incident. Det är inte perfekta flödesschema, men det fyller funktioner för den här presentationen. En IT-incident börjar med en indikation. Det kan vara ett abuse-mail från din ISP, eller det kan vara en användare som ringer upp och säger att datorn beter sig väldigt underligt. I den andra änden så startar man en incidenthanteringsprocess. Det som jag kommer att prata om idag, det är själva utredningsarbetet som sker emellan. Vi kommer att gå in på ett system, vi kommer att ta och samla upp data från det här systemet, transportera det vidare sen till ett separat system där vi kommer att göra vår analys för att slutligen svara på frågan om systemet är komprometterat eller inte. Ja, även om man kan använda den här metoden och tekniken för att upptäcka brott mot IT-säkerhetspolicy, så är det dataintrång som vi kommer att koncentrera oss på idag. Sist jag hörde den här presentationen så hade jag 2x50 minuter på mig att prata om, så att det kommer att gunda lite grann idag och vi kommer inte kunna ha tid att fördjupa oss lika mycket i de olika delarna. Jag har dock valt att inte ta bort några slides, så att informationen finns med här för er ifall ni skulle vilja fördjupa lite, och också förklaringen till att varför jag kanske inte kommenterar allting som står på alla slides. Några av mina slides är på engelska också. Och till vem riktar jag mig då? Jo, man måste nog ha lite djupare systemkunskaper om Windows för att kunna ta till sig hela innehållet av min presentation. Ingen som reser på sen? Jag tänkte ta och klämma in mina slutsatser redan på en gång, så att ni sitter och tänker på dem hela, under resten av min presentation hela tiden. Nej, skämt åsida, så ska jag bland annat försöka bevisa att genom att ha en automatiserad process för och process och metod för att samla in och analysera data, så går det att systematiskt hitta komprometterade system Och ja, vi kommer att komma tillbaka till den här slutsatsersliden sen senare i systemet. Vad är det då för metod som jag pratar om hela tiden? Jo, i princip så går det ut på att handläggaren går in i system som misstänks ha utsatts för dataintrång, tar ut vissa nyckelfiler utan att förändra någonting på systemet som undersöks, för att transportera sedan de här nyckelfilerna till ett separat system där slutligen analysen sker. Och även om vi kommer att använda oss av och om en automatiserad metod, så måste handläggaren dokumentera vad som sker med systemet, och det underlättar fruktansvärt om det finns något förtryckt blad som handläggaren kan använda sig av. Ja, då har vi då kommit fram till själva insamlingen utav data, men innan vi sätter igång så är det några saker som vi måste tänka på. Vi ser till att döpa om alla binärer som vi ska använda till något listigt som ni känner till själva. Placera sedan de här binärerna på ett skrivskyddat media, och se till också att placera alla DLL-filer i samma katalog som Windows, för att undvika att använda systemet som ni undersöker, systemets egna. Öppna sedan upp ett skal som ni litar på, och mycket av den här insamlingen som vi kommer göra, de här nyckelfilerna som vi kommer att samla in, kräver att ni är administratörer på maskinen. Och är någon användare redan påloggad på maskinen som ni ska undersöka, så logga inte ut en användare, logga in administratören, utan använd något av de här programmen som finns för att förhöja sina privilegier i maskinen temporärt. Som jag sa tidigare så kommer vi också då att transportera över den här datan till ett separat system, och det finns olika sätt som vi kan göra det på. Min erfarenhet är att säger man att det är enklast och snabbast att använda en USB-hårddisk för att kopiera datat. Men går det inte det, så finns det några andra metoder också för att göra det. Ja, i vilken ordning ska vi då samla in de här datan? Det finns åtminstone två stycken standarder som tar upp den här ordningen, eller order of volatility som man pratar om. Den ordning som jag kommer att använda här i presentationen är att vi kommer att börja med ramminnet på datorn. Ramminnet når vi genom en minnesmappad sektion i Windows som kallas Device Physical Memory. Och för att få ut den så använder vi oss av ett program som heter DD. Vi spesar inputfilen till DD till /physical memory. Vi sätter, skriva ut så mycket här. Så lite ögongodis här också, så att det ska se lite bra ut. Ska vi se vad hände. Demojävelen. Jag ska inte ta det upp till more. Förlåt. Och där kommer minnet. Att dumpa minnet är alltid förenat med en viss risk då du accessar minnesadresser som din process inte äger. Ja, jag har aldrig varit med om att dumpa minnet kan resultera i en blåskärm förut, men ja, det är ingenting som vi kommer att prata om vidare idag heller. Det var vad man egentligen pratar om, att du mappar minnessektioner i området minnet som du inte äger. Och om man vill ha reda lite mer om farorna, så kan man kolla på den här, vad George M. Garner skriver om ämnet. Vi fortsätter med vår data. Ja, förlåt. Även om vi kommer att ta bort den här accessen till minnesmappade sektionen Device Physical Memory i Windows 2003 Service Pack 1, så kommer man ta bort alltså user-accessen till här från userland. Så finns det andra metoder att dumpa ut minnet på också. Vi fortsätter med vår insamling med swap-filen. Men för att kunna samla in swap-filen så måste vi prata lite grann om att hur vi gör när vi ska kringgå ett visst filskydd som Windows sätter upp för oss. Windows har ett visst filskydd på låsta öppna filer som gör att inte vi kan få ut dem hur som helst ur maskinen, och det är det jag tänkte visa två sätt för att kringgå idag. Det ena sättet Så på det ena sättet så tar jag och helt enkelt och listar alla de kluster som en fil äger. Och sedan så använder jag återigen DD. Sätter block sizen till 512, som är den vanliga storleken i Windows. Jag börjar med det första. Det första sektorer. Jag sätter counten till antal sektorer som den använder. Och som input file då så specar jag det råa deviceet i Windows. Här ska vi se. Så där. Och där kommer min fil. Nu såg ni, det gick lite fort här, va? Där var min fil som jag skulle få ut. Och för er som var lite uppmärksamma här, så såg ni att det var lite skräpdata där också. Det är något som kallas för slackspace. Lite snabbt förklarar sig slackspace den datan på disk som blir över och som finns kvar när en fil skriver, gör en fil skrivoperation på disken. Som i det här fallet det data var drive slack som ni såg där. Det här går också att automatisera och göra att automatisera. Det här är koden för er alla som vill komma och leka hemma med det här. Det andra sättet som jag tänkte visa, det är kanske nästan ännu enklare. Då använder jag två stycken program, iFind och iCat, båda som ingår i The Sleuth Kit som Brian Carrier har skrivit. Jag spesar vilket filsystem det är som jag ska använda, var filen ligger någonstans. Och återigen det råa deviceet som returnerar då den inod. Ja, det är inte riktigt inoder i Windows, men den inod som filen äger. När jag vet inoden så kattar jag helt enkelt ut den inoden. Och där är min samdatabas. Nu får ni inte skriva upp mitt lösenord här. Men där kom den ut. Och så enkelt var det att kringgå skyddet som Windows hade på de här öppna låsta filerna. Här är också koden för att automatisera och göra det där automatiserat. Allting i NTFS är en fil. Om det är någon som har sagt någonting annorlunda till er så ljuger de. Allting är en fil. De här filerna är vanligtvis dolda och ni hittar dem i roten på varje partition som ni har på i ett systemet som ni undersöker. De här fångar vi också in med samma metod som vi använder för att få ut samdatabasen. Vi kommer också att lista filsystemet i vad man kallar för userland, eller där vi då kommer att använda sig av dir eller find. Den här listningen sen kommer vi att använda mot den råa filen för att hitta diskrepanser i filsystemet om någon försöker dölja någonting för oss. Registret kommer vi också att samla in, i alla fall de hives som finns på disk. Och här också så kommer vi använda oss av vissa user-verktyg för att dumpa ut registret i userland. Vi samlar in information om processer som körs på systemet, vilka handles de använder, vilka DLLer som är igång på systemet, vilka drivers som är igång på systemet, object space, vilka tjänster som körs, hur mår våra nätverksinterface, är de satta i promiscuous mode eller inte, vilka nätverksconnections är det som vi har jämt emot andra system och vilka användare är påloggade. Vad har vi för patchar installerade på systemet? Oj, gick det lite fort. Och till slut så också loggarna på systemet. Det är framförallt tre stycken loggar i Windows, Application, System och Security. Sen så är det också vissa loggar från applikationer som IIS, Exchange, Lotus Notes, sådana saker som vi också kommer att samla in. Vidare så samlar vi in allting som körs på systemet, alla processer som mappar till någon process på disk, allting som någonsin har blivit startat och intressanta saker i användarens hemkap eller i användarens profil. Det är bland annat användarens personliga registerfil. Till slut, avslutningsvis, så tar vi checksummer utav filer på systemet. Det här är en operation som kan ta ganska lång tid, så att man får göra en avvägning där om man vill ta checksummer på bara Windows-katalogen eller på hela systemet, beroende på lite grann vad det är för någonting man letar efter. Ja, det var själva datainsamlingen. Nu så har vi kommit fram till analysdelen, när vi ska analysera de här datat. Vi börjar vår analys med att titta på de filsystemstabeller som vi samlade in tidigare. De här tabellerna innehåller förutom tidsattribut också sökväg till filerna och vilka sektorer som de har allokerat. Dessvärre så finns det inget publikt verktyg som klarar av att extrahera information från en $MFT-fil. Så jag tänkte visa lite grann hur ni kan göra för att skriva ert egna verktyg. Här är då en fil, en databaspost i $MFT. Vi kan reda på, ja, varje fil eller varje databaspost innehåller en massa attribut, och vi kan ta reda på var de här attributen börjar genom att titta på offset till första attributet. När vi sedan vet offsetet till första attributet så kan vi titta på vad det är för något typ av attribut och hur långt det är, och på så sätt mappa upp det här attributet. Standard information. I standard information hittar vi bland annat information om när filen senast ändrat sig och vem som äger den. File name innehåller då förutom vad filen heter flera stycken tidsattribut. Dollar data är det attribut som visar, talar om var någonstans på lagrad. Och i det här fallet så fanns det två stycken dollar data attribut, vilket är också fallet med alternativa dataströmmar i Windows NT. Vi fortsätter vår titta här. Sen så kan vi då jämföra de här user mode-listningen vi gjorde mot den informationen som vi plockar fram ut den råa filen och hitta diskrepanser i systemet. Alla alternativa dataströmmar är inte av ondo, men de dyker också upp här för att det är en diskrepans. Vi fortsätter med vår analys av registret. Förutom att kontrollera om det finns några skillnader mellan userland och den råa filerna, så finns det en mängd olika intressanta registernycklar. Men de får vi tyvärr prata om en annan dag. Här ser vi lite grann diskrepanser på mellan registret userland och den råa filen. Ja, då har vi då kommit fram till själva analysen utav minnet, och det finns strings, att köra strings och att öppna upp minnesdumpen i en hexeditor är några sätt att analysera minnet på. Andra sätt att analysera minnet är att använda program som går in i minnesdumpen och letar upp en process i en viss förgiven offset, och sedan då använder den här processens länkar till den bakomliggande och den framåtliggande processen för att mappa upp hela processorträdet. Då ser det ut så här helt enkelt. Men vad händer då om vi har då en process som beslutar sig att länka om de här forward link och backward link som den har till sina grann, eller ta bort den helt enkelt och länka om dem till sina grannprocesser och på så sätt blir osynlig. Det här är vad man kallar i Windows för Direct Kernel Object Manipulation Rootkits. Då dyker inte de upp med hjälp av de här programmen. Ja, är vi rökta då? Nej. Det går ju naturligtvis att ta den här memory-dumpen och göra om den till en crash-dump-fil. Alltså en fil som Microsoft känner igen och gillar. Det här är dokumenterat utav Andreas Schuster på hans hemsida, som också finns länkat i slutet utav presentationen. När vi då har tagit och konverterat den här minnesdumpen till en crash dump, så kan vi öppna upp den i Windows Debugger eller använda andra verktyg för att analysera den. Vi kan titta lite grann på hur det här ser ut då. När vi har öppnat upp den i Windows Debugger så kan vi använda oss av en mängd olika program för att lista ut olika saker med systemet. Vi kan till exempel lista alla processer som finns på systemet, alla laddade moduler, hur det virtuella minnet ser ut. Ja, det finns en mängd olika grejer som vi kan göra med hjälp av den här. De kommandona som jag skrev in finns också i slidesen här. Och då när vi tittar på den här, de processer som vi har extraherat ut ifrån med hjälp av Windows Debugger och jämför dem med de processer som vi har extraherat ut med hjälp av våra user mode-kommandon, så ser vi också att det här blir diskrepanser. Just den här grejen är från ett litet fint e-mail som de skickade ut där de påstod innehåll någon räkning eller någonting sånt. Och jag klickar på den här filen och helt plötsligt så dök det upp väldigt mycket dolda processer på min system som annars inte syns. Det är alltså Hackstore som vi pratar om. Det finns ju då andra sätt också att generera en crash dump. Man kan till exempel köra Not My Fault från SysInternals. Alla de här sätten här, de har ju då den stora nackdelen att de kraschar verkligen datorn också. Så att där så kan ni glömma de här bevarade tidsattributen. Det finns andra sätt vi kan analysera en minnesfil. Vi kan använda klassiska data carving techniques som man använder för att analysera hårddiskar i forensics analyser. Vi kan också använda Lazarus och Formus och sådana verktyg. Vi kan också använda sig av verktyg från, som heter Poolfinder, för att lista alla aktiva nätverksconnections och på så sätt också då hitta nätverksconnections som är öppna i systemet som inte slår, som inte syns när vi skriver netstat till exempel då. Logfiler, vi använder också logfiler för att etablera våran timeline, för att göra våran timeline analysis. Vi tittar också på de individuella filerna. Är exekverbara filer så finns det många program som vi kan använda för att titta i p-headerna på filerna. Vi tittar också på signaturbaserade saker. Vi tog ut hashar utav hela Windows-katalogen. Nu tar vi också ut hashar utav binärfilerna som vi har samlat in i DLL-filerna och jämför dem mot publika databaser. Antivirusprogram också. Är vi fortfarande inte övertygade om att datorn har blivit utsatt för ett intrång eller inte? Ja, vad gör vi då? Jo, vi går vidare. Vi kan monitorera systemet. Vi kan sätta upp en nätverkslyssnare och se vilken trafiken som kommer in och ut från systemet. Vi kan också titta på logfiler från andra system som brandvägar och DNS webbserver och sådana saker. Jag tänkte nämna lite grann och lite andra projekt som är relaterade till det som jag har pratat om här. Här finns också en hel del bra information på mycket böcker och sådana saker som ni kan läsa på er fritid om ni vill fördjupa lite mera. Lite schyssta webbsidor. Och då tänkte jag ta lite frågor här medan den här slutsatsbilden finns i bakgrunden. Så vi öppnar väl upp för frågestund. Är allt glasklart? Kan inte bli så mycket bättre. Inga frågor? Ja. Frågan var om min presentation kommer att kunna komma åt. Jo, naturligtvis så kommer den att finnas med i tillsammans med alla andra presentationer från internetdagarna.
Jag får med att de läggs på nätet, va? Så att de går att hämta. Om inte annat så går det att nå via Citic också.
Absolut. Fel håll. www.citic.se, där hittar ni bland annat kontaktinformation till mig och till mina medarbetare.
Du, när du har varit och grävt i system på det här sättet, var brukar du stöta på de värsta problemen? Finns det någon av de här momenten som du tycker är krångligare än de andra?
Nej, men de värsta grejerna är de riktigt elaka rootkitsen som använder sig av små trådar för att dölja sin existens. Och så finns det ju rootkits på mycket lägre nivå också, på ACPI rootkits och sådana saker. Det kan vara väldigt svårt att upptäcka. Men annars så brukar det mesta dyka upp.
Hur skulle du gå tillväga när du tittar på swap och skrivning i ett Unix-system?
Ursäkta.
BSD till exempel.
Jag skulle gå tillväga för att, att titta på.
Finns det verktyg för det också? Minnet, jag menar, man skriver till disk, det kan dröja åtskillig tid innan det skrivs och så vidare. Det blir ganska härviga.
Men till skillnaden från, man ska jämföra med Unix-varianter och Windows, så är det mycket, mycket enklare att göra sådana saker i Unix. Där har du råa filer, devmem, devkmem och sådana saker som du kan accessa rakt av. Du kan accessa de råa devicerna direkt mot disk. Allting ligger i dev. Om du är intresserad, ja, jag vet inte, du får väl köra synk innan du dumpar ut dem då, diskarna, om du vill synka diskarna innan. Men generellt sett så är det här är lättare att göra på Unix. Sen så finns det naturligtvis säkerhets... Fredrik Söderblom, ljusets riddare här, visade tidigare GR Security patcher som man tog bort i sin aspekt. Den senaste versionen av GR Security skriver också över minnesadresser som inte används, vilket gör minnesforensiken lite svårare.
Så är det. Är det någon fråga här ute? Jag skulle passa på att säga också att jag såg referenser till Arne Widström på ett antal ställen här, och FOI och så vidare. Är det ett aktivt centrum, skulle du säga?
Vad sa du?
Studier av Windows under ytan, eller?
Arne Widström är en aktiv kille.
Okej. Om inte annat så lär du finnas kvar vid fika också, va?
Absolut. Jag finns kvar vid fika middagen också. Ja.
En applåd för dig.
Tack så mycket.
Ja, efter den här snabba kraschkursen, eller hur man nu skulle kunna uttrycka det. Ni la nog märke till att vi passerade bit för bit för bit för bit. Så att kika gärna, gå tillbaka till det här dokumentet. Jag tittade igenom det för någon månad sedan och tyckte direkt, wow, det här ska vi ha. Även om tiden är begränsad, så låt oss gå igenom det här, för att slidesen kommer att finnas och ni kan gå tillbaka till det. Jag tyckte det var ganska intressant. Då ska vi se här. Fungerar utbytet av datorer där borta? Hur snabbt att koppla in? Har vi en Mac igång? Ska jag då passa på att säga att... Ja, nästa man till rakning i alla fall, Didrik. Och du kommer att prata om NTP. Går du att säga någonting om vad du gör till vardags?
Vad jag gör till vardags? Jag kommer faktiskt från en lite annan värld. Jag kommer från telekomsidan. Och via Post- och telestyrelsen så blev jag inkallad att hjälpa till att försöka få in rätt tid i olika system. Och jag sysslar inte bara med internet, utan jag sysslar med tid i alla möjliga system där man kan behöva tid.
Great, intressant. Varsågod, ordet är ditt.
Nu rör på sig. Jättebra, tack. Ja, mitt namn är Didrik Ehrenborg. Så här såg det ut förr i tiden. Vi höll på med tid och klockor. Men det här är ju inte riktigt... Så, tack. Vi har ju idag digital tid. Och det är så här det ser ut. Men fortfarande är ju stora frågan, vad är rätt tid? Vems klocka är det som stämmer? Och det är det jag kommer gå igenom. Jag ska försöka berätta vilka lagar vi har. Även hur vi ordnar spårbarhet. Vi går in på lite på NTP, som jag tror är den största intressanta delen för er. Och även lite framtida hot i detta. Men vad är rätt tid? Är någon som vet vad rätt tid är? Det är din tid. Det är, tycker jag, en väldigt fin definition. Det här är rätt tid. Det är faktiskt beslutat i Sverige vad tiden är. Det är inte svårare än så här. UTC plus en timme. Och då undrar ni, vad 17? Vad är UTC? Jo, UTC står för Universal Coordinate Time. Och det är alltså jordens rotation med samtliga ett antal stora cesiumur, atomur. Tillsammans så bestämmer man vad UTC är. Och UTC distribueras då antingen via NTP, och sen har du GPS. Du kan även få ut det via andra kanaler och andra saker. Så helt plötsligt där så finns det ett stort tidssystem som existerar i hela världen. Och det vanligaste ni kommer antagligen råka ut för, det är NTP och NTP-servrar. Och det ska jag prata lite senare om. Men här har vi faktiskt en lagstiftning i Sverige som gäller. Vi vet vad tiden är. Jag tänkte nämna också vad lite annat. Det här är, ni som har hand mot USA och har en hel del med kunder där borta, så kommer åka ut för en amerikansk lag som heter SOX, Sarbanes-Oxley Law. I den så definierar man att allt som håller på med ekonomi, medicin och homeland security ska ha rätt tid. Lite väl luddigt tycker jag var rätt tid det, men sen kom då FDA, Food and Drug Administration, borta i USA. Och de bestämde. Rätt tid är GPS, UTC, NTP. Och under någon som har försökt flytta FDA eller FBI eller CIA i sina åsikter, så lycka till. De har definierat det här. De hotar faktiskt svenska företag. Att om inte de fixar ordning där på rätt tid, så kommer de avstänga dem från den amerikanska marknaden. Och det har de gjort med vissa av våra medicinsföretag i Sverige. Vad finns det mer för lagar ute i världen? Jo, den här EU-lagen kanske ni känner till. 2002-58 EG. All trafik som går över internet ska registreras, sparas minst 6 månader, och det som är viktigast är tid, plats och vem. I Sverige så har Boström varit inne, jag vet att han är avsatt, men hans grupp jobbar fortfarande till den sista december där man ska göra en ny svensk lagstiftning. Och förslaget som ligger idag är att det här ska dras ut för Sverige, att det ska gälla ett år och kanske även lite mer information än tid, plats och vem, vad som skickas. Det mest spännande, jag läste den här lagen ett antal gånger och jag förstod den inte. Tills jag hittade längst ner i ena hörnen, så står det en fotnot längst ner att Network Transfer Protocol ska vara Network Time Protocol, vilket gör om hela lagen och hela här definitionen. Så att det var inte riktigt lätt att hitta var NTP kom in. Det här är de två största lagarna som vi har. Men vi har även en svensk lag som tillkommer, och det beror på att tid är en SI-enhet. SI-enheter kanske låter bekant. Ni kanske vet meter, temperatur, kilogram. Det är SI-enheter som är definierade. Den här lagen är för att skydda oss konsumenter. Men den kommer faktiskt att spela roll här också. Den säger att du ska vara spårbar med dina SI-enheter. Så har ni tid, så ska jag vara så spårbar bakåt i tiden. Och enligt EU-lagen 2002-58 EG, så ska ni vara spårbara 6 månader tillbaka i tiden och hålla reda på vad er klocka var i ert system vid den punkten. Och nu undrar ni, hur 17 ska jag vara spårbar på klocka? Jo, det är väldigt lätt. Grabbarna här innan pratade om loggfiler. Skapa en loggfil på er klocka i ert system. Min klocka jämfört med vissa andra klockor, SP, NetNodes klockor och annat sånt här, och definiera skillnaden. Så kan ni sedan gå tillbaka och visa om någon kommer och frågar er, vad var er klocka? Kan gå till min loggfil, definiera upp och meddela. Jo då, jag låg det och det datumet, säger så mycket ifrån. Det är lugnt. Så att Det är ingen idé att försöka skicka iväg era klockor för att få dem godkända på någon myndighet eller kalibreringslabb, utan skaffa loggfiler, jämför era loggfiler mot kända referenser. Typ NTP, Netnode, SP. Och då undrar ni, berör det här mig? Jo då. Tänk efter. Hur många platser kommer tiden in och spela roll? All kameraövervakning. Vi har Anna Lindmordet. Vi har banksvindleri med pengar. Vi automatiskt måste hålla koll på. Kassaapparater, faxar. Vi har det kända fallet med trängselskatt i Stockholm. Jag kan berätta för er nu att ni har antagligen betalat fel på trängselskatten. Vägverket uppfyller inte svensk lagstiftning. De två svenska lagarna visade upp här följde inte Vägverket. Och jag kan även berätta att deras NTP-server gick ner, så de vet inte heller vilken tid de beskattade olika bilar som passerade. Vad har vi mer? Ja, elmätare. Ni som betalar per kilowattimme för olika klockslag. Det finns det annat. Men vi ska gå in lite mer på de system som ni kan vara mer intresserade av, som berör er. Jo, jag ska nämna det. Varför jag inte hade mer telefoni i början av bilden. Telekomoperatörerna har fått av PTS en begäran att de ska alltid följa Netnodes NTP-servrar. Och detta är för att polisen utnyttjar detta i utredningar. Och det finns ett antal kriminalfall som är lösta på grund av var era mobiltelefoner befunnits, och man har tagit loggar ifrån basstationer, och därifrån har man dömt folk att de har befunnit sig på en viss plats vid viss tillfälle. Internet är ju en härlig plats, som vi har hört här. Och det finns en mängd information där. Och där är bland annat NTP-servrar. Det finns oerhört många NTP-servrar som ligger där ute. Och alla hävdar att de är jättebra. Och när ni sedan definierar upp ert system på de här olika NTP-servrarna, så är det upp till er att bestämma vilka de här som är bra. Mitt råd till er är att verkligen kontrollera upp det här. För att även om de hävdar att de skriver att de är jättebra, så är, hur är det med underhållet? Hur klarar de? Vi har hört här att man försökt överbelasta olika attacker och andra sånt här saker. Och det är att den NTP som jag lyssnar på nätet, klarar den en attack? Har de jobbat? Har de fixat ordning så att de är klarar av den här delen? Jag vet inte om ni har hört talas om att D-Link lyckades skjuta ner en dansk NTP-server, Paul Henning Kampf NTP-server som han hade gjort. Delen begärde att alla sina små enheter som de sålde i världen över skulle gå just till den NTP-servern och hämta tiden. Jag kan berätta att när den var avstängd, så visste inte heller Vägverket vad klockan var under sin fakturering av oss privatpersoner. Så att mitt råd, minst 4 NTP-servrar ute på nätet ska ni ta en titt och plocka in information för att veta vad ert klockan är i ett system. Och framförallt titta, hur bra är de och vad klarar de? Mitt råd är SP och Netnode. De har batteribackup, de har extra antenner, de har underhåll, de har kontroll på sina system. Om jag nu har ett system, så har jag antagligen Linux-server, Unix-server, Windows-server och alltihopa. Och de här kan variera beroende på belastning och annat. Under de kontroller och mätningar vi har gjort, så har vi upptäckt att tyvärr Windows är den som driver mest under belastning. För Windows-server har inte lagt in NTP längst ner, så att den ligger på toppen och kommer alltid lite senare. Så att Windows Server skulle jag rekommendera att de ska faktiskt synkas mot en NTP-server lite oftare än vad Unix och Linux-servers bör göras. Men framförallt är det viktigt att ha ett stort system, har jag olika servrar, så gäller det att veta att alla de här tre har rätt tid. För annars blir det ett helskotta för er att leta reda på varifrån attacker, virus, andra saker kommer in i ett nät som inte ska vara där inne. Varifrån kom de? Så att hålla reda på tiden är väldigt viktigt. Mycket mer viktigt än efter en stund man har tänkt efter. Så vad ska ni göra? Vad rekommenderar jag? Jo, beroende på hur sårbart eller hur viktigt mitt system är, så skulle jag vilja säga att försök få en server som är bara hand om NTP. Antingen köper ni en egen och så NTP-server, eller så säger ni åt den datorn att det här är min NTP och den jobbar bara med det. Lyssna på SP eller NetNode, plocka in ett antal klockor, jämför, gör en spårbarhetsprogram. Har ni möjlighet att sätta upp GPS? Jättebra. För då får jag in även tid från ett annat håll. Och då kan jag ha ett bra system i luggan. Men det finns ett hot. Och det här hotet kommer nog beröra er alla på ett och annat sätt. Och det är faktiskt år 2009. Sverige kommer vara då EU-ordförande. Vi kommer ha alla EU-möten här i Sverige. Vi vet från EU-mötena nere i Europa att det förekommer otroligt mycket mer hackerattacker, annat över internet, även andra saker stör. Vi vet att det förekommer ett litet kallat telekrig under EU-möten. Vi hade det själva under Göteborgskravallerna när man lyckades störa ut polisen. Det har förekommit i många andra länder också. Och nu har man börjat sätta igång och fundera på, klarar vi att ha ett EU-möte år 2009? Hur sofistikerade kommer de här antagonisterna vara år 2009 när de kommer hit upp och ställer till? Det finns även andra hot, HPM-vapen och annat för att skjuta sönder antenner. Men jag vill ta upp det här för att de andra har pratat väldigt mycket om hackers över nätet. Det finns lika mycket över det fria luftburna näten attacker som kommer att förekomma. För att skydda er så skulle jag rekommendera att inte bara ett system, ha flera system och framförallt sprid ut, om ni har GPS och andra sådana saker, utom från storstäderna. För det är storstäderna som vi ofta ser attacker på det här planet, på luftburna. Det är inte särskilt förekommande ute på landsbygden. Men sprid ut det och skapa redundans, flera system. Vill ni läsa mer om det här så finns det två diarienummer på olika departement som det här berörs, som håller på att handläggs för tillfället. Jag har även länk till SP. Kör ni NTP på Windows Server så har jag lagt upp en liten länk där ni kan hämta hem en programvara så ni kan få ordning på bättre NTP på den delen. Länkar till NTPs egens hemsida och lite annat där ni kan hämta i annat. Så därför kommer jag över nu. Jag tänker låta den ligga kvar till den som vill skriva upp. Annars kommer också den här presentationen ligga över. Frågor åt det här hållet. Åh, vad roligt. En. Ja?
Hur gör du nu med gemene man som skaffar sig digital box till sin TV och lyssnar på digital radio över sitt nedband av sin media gateway hemma och kanske vill försöka skapa en server utav det? Mina tidsuppgifter har den lilla burken då att hantera.
Oj. Ja, den sista frågan var lätt att svara. Om jag ska ställa min tid efter TVs klocka eller långvågssändare nere i Tyskland så rekommenderas faktiskt svensk TV. För långvågssändaren i Tyskland störs faktiskt ut av svensk TV. Så att, men Det är också beroende på vilket system. Va? Hur beroende är jag av tid för mitt eget? Sysslar jag på medicinteknik så kan jag vara väldigt viktig. Ekonomi är väldigt viktigt. Jag som privatperson så har jag inte samma krav att ligga rätt i tid. Har jag en kameraövervakning på ett varuhus, ja, då börjar jag ligga under en sekund i noggrannhet i alla fall för att veta att mina filer och allt annat blir rätt.
Vi hade något där nere, va?
Ja. Det stämmer, ja. Men problemet är att långvågsändaren DCF-77 störs ut av, så att om man får in den, alltså upp till Stockholm kan man få in DCF-77 väldigt bra. RDS-signalen.
Att de ska ge tid och rätt tid. De ger rätt tid möjligtvis hemma i en station, men de tar inte hänsyn till de fördröjningar som vi vet finns. Så att har ni tidskritiska applikationer så ska man ju använda sig av en tidsserver eller en tidsgenerator där det primära syftet är att ge tid. Vilket inte TV är.
Jag kanske kan passa på att fråga då, vad är de vanligaste felen tror du när man jobbar med små nät? Nu är det många här som jobbar med stora nät, va? Men små nät med Windows. Två generationer bakåt i Windows så fanns det inte mycket till tid. Då fick man ladda ner något hack för att se till att det funkar. Nu är det väl lite bättre, va?
Jag vill säga att det största problemet är okunnigheten. När man finner att stora svenska myndigheter inte vet vad andra delar av myndigheten och andra håller på med. Jag kan berätta, jag var alltså här i salen bredvid här för 3 veckor sedan. Då hade vi säkerhetskonferens. Alla kameraövervakningsfirmer satt i salen. Tror ni de hade hört talas om NTP? De satte tiden efter sina egna armbandsur och definitionen sen var fröken ur, och sen blev det en väldigt lång diskussion vilken fröken ur, för många av dem hade uppfattningen att Tele2 hade en egen fröken ur och 3 hade någon annan. Så att försöka få in dem i rätt spår åt det här hållet, det var jobbigt. Men jag tror vi lyckades att förklara för dem att vad som gäller.
Nej, men det är väl en klassisk del, det här med säkerhetsbranschen. Och jag höll på att säga, deras problem är väl kanske inte riktigt lika stora förstås som i datanät. Speciellt i loggar när man ska jämföra olika källor. Om de inte har synkroniserade klockor eller får sin tid från samma ställe så får vi ett sammansurium.
Vi kan titta på Anna Lindmordet. Anna Lindmordet inne på NK så gick kameraövervakning. Alltså varje kamera inne på NK hade egen klocka. De var ungefär en halvtimme mellan i diff mellan alla de här 9 kamerorna som man använde. Och då största problemet var då för polisen då att komma på vilken kamera visade rätt tid. Så de fick springa runt med en stor klocka och visa varje kamera den. Och så mätte man alltså skillnaden, och därifrån så fick man då lägga i ordning det alltihopa och få det rätt tid. Och när de där visade det här för domstolen, då var det första domaren svarar: varför hoppar tiden? Varför har ni manipulerat? Så då fick de definiera och bevisa hur de hade gjort tillbaka återigen. För att få det rätt. Och då när man då hade hittat den här personen, vem som hade gjort det, då började man ta upp kamerorna utifrån gatan. Ja, de låg inte med rätt dag till att börja med. Så att då fick ju polisen söka igenom det här, va? Och det kan vi då jämföra med vad som hände nere i London vid Londonsprängningarna, där man alltså har definierat vad tiden är och alla kameror är uppsynkade mot samma NTP-server. Man kunde alltså säga att okay, det är 100 meter däremellan, han kan springa det på 10 sekunder, alltså plockar vi in kameran där och så plockar vi honom i ryggsäck och så ser vi springa runt hörnet och hämtar vi den kameran och så dutt, dutt, dutt.
Inom 48 timmar så hade man spårat honom tillbaka till utgångspunkten och plockat upp den bil han satt i. Det är de här fyra grabbarna. Så att det finns bara viljan. Så skulle jag vilja säga att det finns så mycket mer att göra och för mycket bättre att bli. Att ha rätt tid i sina system.
Amen.
Nej, jag har inte gjort någon mätning på internetoperatörerna ännu. Men det kan göra. Plocka upp och definiera och göra en loggfil över dem. Ja.
Spontan reaktion där. Är det inte så att många... alltså det finns ju flera mobiloperatörer också som är stora internetoperatörer. Att hos de här stamnätsoperatörerna finns i alla fall en hyfsad tid därför att man uppfyller kraven i sitt mobilnät.
Jag vill säga att många av teleoperatörerna, eftersom PTS har gett krav att det är bara NTP från nätnod som gäller, uppfyller och hämtar sin tid därifrån. Så att där vill jag säga att det råder en viss ordning hos våra teleoperatörer. Internetoperatörerna har inte riktigt ett samma krav från Post- och telestyrelsen. Det kan vara bra från Post- och telestyrelsen att skicka ut ett sådant krav. Ja. Mm. Ja, men jag kan bara berätta för dig att det finns en bok som heter Nordisk kriminalkrönika. Poliser skriver om kända brottsfall sista året, hur de har gjort, gått iväga och fått reda på alltihopa det här och hur de gjort det. Det är om alla nordiska länderna tillsammans skriver ungefär 10 berättelser om varje land. Den kommer ut i bokform, den skickas ut till alla fängelser så alla kriminella kan läsa och förstå vad de har gjort för fel. Och framförallt rätta till sig. Och sista året bok så hade två kända roliga fall. Ett var innebandyligan där man berättade hur man åker till Norge för att köpa GSM, GPS-störsändare för att Securitas värdetransportbil skulle inte kunna larma när man kapade den. Andra fallet var ett bankrån eller värdetransportrån uppåt där man då... Polisen vet inte vilka de gör men man har lyckats plocka vilka mobiltelefoner det är. Och man spårar dessa mobiltelefoner tillbaka till kedjan. Och på en Skällmack, söder om Sundsvall, så har man via kameraövervakningen där lyckats definiera en av de här killarna på bild. Pratande mobiltelefon. Och därefter denna bild så kan man definiera att han var där och han pratade med mobiltelefonen. Vilka annan telefon var igång vid det här tidpunktet. Och så har man loggat alla som han har pratat med. Och därifrån så syr man in gänget så dömer man dem i domstol. Ingen annan teknisk bevisning än loggar och tid och vilka telefoner de har pratat i. Så att polisen tror, och det gör de all rätt i. Så att ja, det här blir mer och mer viktigt.
Det här skulle egentligen innebära att det blir attraktivt framöver att försöka manipulera, förstöra eller på annat sätt störa tidssynken. Ja.
Det skulle jag göra, framförallt om jag skulle göra ett värdetransportrån. Framförallt skulle jag byta mobiltelefon väldigt ofta. Så att det inte finns några loggar med mig.
Men även vid dataintrång givetvis.
Ja.
Ja, det säger pling någonstans. Men det var alltså ett fall i Karlstad i våras. Misstänkt spridning av barnpornografi. Och man såg att loggarna var en kvart.
Tack för hjälp. Tack.
Ja. Det här är ju oerhört viktigt. Jag kommer ihåg det för att det var just det var en tidsskillnad och man gick på det IP-numret i en uppringd modempool eller en uppkopplad bredbandspool som låg kopplat där. Ja, det är ju direkt en detalj som pekar på hur viktigt det är med ordentlig tidssynk. Och överhuvudtaget att spara loggar. Vi hade ju det här jätteuppmärksammade fallet för något år sedan, en forskare vid Juridicum i Lund som varit misstänkt och åklagaren tog ju 5 år på sig innan han eller hon förde det till åtal. Och då kunde man ju inte se längre vad som hade hänt. Man såg att alla de här bilderna, det var inte någon som hade tittat på dem, utan det var mekaniskt lagrat på disk med en i sekunden eller sånt, va? På natten, nattetid. Men man kunde inte se någonstans utanför datorna, för datorn, för att såväl nätloggarna som loggarna utåt, de var ju försvunna sedan 5 år tillbaks. Men det här är ju mer ett problem för rättsväsendet, alltså att det tar så lång tid att lagföra en misstänkt skurk, va? Och så vidare, va? Ja, sista frågan.
Det som är den stora skillnaden jämfört med våra NTP-server, alltså SP och NTPs, SP och NetNos NTP-server, är ju att vi har den här loggningsfunktionen där man i efterhand kan gå in och titta på hur tiden har varit. Och det kan man ju då följa upp i flera år i bak efter då. Men det vi nu håller på och jobbar med, det är allra först att ersätta de servrar som vi har på inom de nationella knutpunkterna och på SP med en helt ny generation servrar. Om ett år ungefär tror jag att vi kommer att ha de första klara. De är ju drygt 6 år gamla, så att vi måste göra någonting. Till detta kommer också då att vi är medvetna om att vi är så beroende av, som Didrik har sagt, vi är så beroende av GPS och andra radiobaserade metoder. Så vi har i dagarna nu gjort de första mätningarna att överföra tid eller göra tidsjämförelser i optiska fibernät. Det är alltså som ett backbone. Så att vi kommer att kunna spåra de här tidsörerna som finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och även då på Reimersholm hos Stupi och även försvaret. Vi kan spåra dem över det optiska fibernätet helt oberoende av GPS. Det är också någonting som kommer inom ett år. Så att jag vågar påstå att vi har i Sverige en infrastruktur för att ge tid som är helt världsunik. Sen har vi då nästa problem, och det är att få användarna att veta att det här finns och hur bra det är.
Ja, det här med användarna är ju nästa problem. Fast jag tror inte vi ska ge oss hela vägen till det problemet. Utan det är nog ämnet för ett annat seminarium, tycker jag. Stort tack till dig, Didrik.
Tack.
Och nu har ni varit riktigt duktiga, fast vi har några minuter till marginal. Men ni ska få kasta er ut i kaffet. Och som sagt, vi finns här. Didrik, Per, Fredrik, Håkan där från SP, om ni vill diskutera mer. Tack så mycket.